med brakar.
Hej Kristoffer, vi önskar dig och ditt sällskap varmt välkomna till oss på Rish idag klockan 13-14.15.
Jaha, vad då?
Jag ska käka lunch med Måns, det var länge sedan.
Ja, ah, trevligt, trevligt. Vi inledde innan på den brakar igång så pratade vi om någonting som jag fick lära mig hette ASMR. Vad heter det?
ASMR.
Ja, ska vi bjuda lyssnarna på lite det?
Sådana skrapljud när man kommer så väldigt nära mycket.
Prata om, jag vet inte vad det är.
Jag tycker det är jävligt otäckt.
Ja, lyssna på det här.
Välkomna till Bilen med bilen avsnitt 344. Mm. Det känns helt ärligt som att det var en månad sedan vi satt här i studion. Det är jättekonstigt. Så här har det ju varit liksom i alla år, ja. Men tidsuppfattningen på något sätt försvinner ut genom rutan.
Ja, men både du och jag har så jävla mycket att göra också. Så att det händer så mycket mellan varje gång vi ses. Ja. Så att det är väl därför kanske man tycker att
det är... Jag tror att det är det.
Ja.
Får jag börja?
Det får du absolut göra. Sånt... Har vi hälsat folk välkomna och sagt
nummer? Ja, du var inne i ditt ASMR-mode, så du hörde inte det. Jag har ett sånt där späckat schema nu med förberedelser och planering för Overland Adventure Expo. Mm. Och vi håller just nu på att kika på en sån här offroad-bana inne på mässområdet.
Mm, snyggt.
Och så har vi fått in rätt många utställare som, alltså nya utställare. Jävlar, kan vi liksom uppdatera hemsidan varje dag med nya spännande utställare. Mm. Det är några som jag vet som jag inte kan säga än.
Mm-hmm.
Det är bra radio.
Ja.
Men man kan gå in på hemsidan overlandadventureexpo.com och kika. Men det är mycket som är hemligt. Campingen på mässan kommer också bli galet bra med utsikt över en sjö. Det kommer vara kvällsunderhållning.
Det är lite svårt att liksom känna mys inför ordet camping den här tiden på året.
Mm.
Ja, det kommer ju vara vår då. Men jag bara kände sen när det sa camping. Jag bara, åh, fy fan.
Ah. Ja. Och vill man inte bo i taktält med i egen bil, då kan man ju också boka in sig på andra alternativ. För vi håller på att även bygga upp en liten glampingby med 6-7 sådana här tipi-tält, sådana här stora tipi-tält.
Ah, okay.
Fullt inredda.
Mm.
Ja, det är inte klart än, men min vana trogen så tar jag ut saker i förskott.
Ja.
Och när det är klart, då är det liksom först i kvarn på hemsidan att boka upp de här glampingtälten.
Mm, då kan jag boka ett då.
Ja, om du och Tartla kan inte ha ett sånt.
Gratis vill jag ha det.
Ja, det får vi se. Ja. Och sen så finns det också hotell 20 meter från mässan med pool.
Det vill jag hellre ha.
Ja, det är allt det här kommer man kunna boka ganska snart. Mm. Sen har ju telefonen också börjat ringa på Overland Adventure Trucks. Det nya bolaget. Mm.
Den här, ditt lilla dream project.
My dream project. Men vi har ju knappt liksom börjat i den nya verkstaden. Vi har ju inte fått leverans på några verktyg eller någonting än. Men vi har redan byggt då en F-150 Raptor med ställning över flaket och taktält och kylskåp och varmvatten och dusch och inbyggt kök och dieselvärmare till tältet och så. Och sen har vi ju nu byggt klart min RAM. Jag orkar inte ens gå in på hur ball den kommer bli, men den kommer bli ball.
Mm.
Testade sirenerna häromdagen som jag svor på att jag inte skulle montera. Nu råkade de halka in i bilen som jag kommer missbruka. Sen har vi fått en beställning på att bygga om en fabriksny Toyota Land Cruiser 300, alltså den här nya modellen. Det finns bara en eller två i Sverige. Jag tror bara det är en i Sverige. Och den tjomen som har den bilen, han ville ha en liten extra ljus ramp under takräcket.
Mm.
En sån liten tunn ledbar.
Mm.
Så hade vi möte och så 20 minuter senare så ska nu bilen se ut som en den kommer från insatsstyrkan.
Bra.
Med ny stötfångare fram, vinsch och snorkel och lampor.
Var Alex bil där eller?
Ja.
Ja, så han såg den.
Ja. Ja. Och sen har vi fått en beställning på ytterligare en RAM. Det är en enkel montering med bedrack och takräcke och förvaring för motorsågar.
Mm.
Och sen så kom det in ett lackjobb till vår lackbox. Nu får du ge dig på en gissning. Det är en gemensam kompis som ska hellackera sin bil.
Rönn?
Ja.
Ja. Jag pratade med Rönn här en dag.
Alltså, jag träffade Rönn här igår.
Hans fina Porsche.
Ja.
76, va? Eller vad är det?
Jag vet inte fan 78. Vad det är för... Den var ju fin på utanpå.
Ja.
Och sen så,
han är total renoverad.
Ja, den var ju helt uppäten under.
Mm.
På tal om Rönns Porsche.
Mm.
Kolla på den här bilden.
Mm. Ja, det där var ju inte tokigt.
Beskriv vad du ser här.
Ja, det ser ut som någon form av liksom Dakar. Ja, det är väl en 79-80 Targa 911 som de då har gjort liksom en Dakarbil av på något sätt.
Mm. Vad skulle du säga är unikt med det här? För att göra Dakar rallybilar av 911 är ju fränt.
Ja, färgen tänker jag.
Ja, men, ja, och just det, att det är en Targa. Ja. För det är det som är ovanligt.
Ja, precis. Ja, framförallt som Dakarbil. Ja,
ja, exakt. Mm.
Är det en Dakarbil eller är det bara en...
Är det bara en rallybil? Ja. Mm. Och jag har ju alltid tyckt att Targan är sådär. Mm. Men sen såg jag den här bilden och insåg att det går ju att bygga en Porsche 911 Targa Safari eller Dakar eller rally replika. Och då snöade jag in på det här totalt.
Mm. Så nu ska du bygga en Fiero rally replika.
Nej, men jag hittade ju en tom 83 Targa kaross då. Mm-hmm. Alla delar fanns utom dörrarna. Men Mats Johansson har två stycken som man kan släppa. Mm. Litet krux var att den hade en plåtskada höger bak. Men då hittade jag två fram- och två bakskärmar turbobreddade i plåt uppe i Skellefteå. Mm. Och turboskärmarna är ju perfekta eftersom man ska ju bredda stanset på bilen. Mm. Men sen behöver man ju också öppna upp hjulhusen ordentligt så att man får plats med liksom grövre Dakar Beef Goodrich-däck liksom. Mm. 58 000 kostade karossen. Mm. 20 000 kostade skärmarna. Och problemet var ju då vad jag skulle ha för chassi och motor. Mm. Och då kom jag på en idé. Mm. Eftersom det här är en snål budget ändå. Och det här kommer alla Porsche-bögar att mordhota mig för. Mm. Vilket jag inte har någonting emot alls.
Nej.
Men vill man ha en driftsäker bil som man ska kunna köra som daily driver, då finns det ju ingen bättre plattform än att bygga en sån här rallybil på en Toyota MR2 V30.
Åh, herregud.
Från år 2000 till 2007. Jag förstår inte varför du säger så. Du är ju alltid optimistisk. Det här är ju roligt. Det här är ju kul projekt.
Ja,
mittmotor.
Ja,
140 häst, lätt trimmat.
Jag ser ingenting. Jag tänkte på det här du sa med att Porsche-maffian.
Uh-huh.
Vilken hatstorm som kommer att svepa över det. Jo, det var mer det jag reagerade.
Men köper man en tomhylsekaross som ingen har förbarmat sig över, då får man väl göra vad man vill med den.
Jag säger inte emot.
Jag tyckte du var så suckande.
Nej, jag suckade över den här tsunamin av hat som kommer att... Det var mer så.
Ja. Ja. Men jag tror inte vi har så många sådana som lyssnar på den här podden.
Nej.
Men vi vill bli varse.
Ja.
Men Toyota MR2, det är ju världens fulaste bil.
Mm.
Men den är ju skottsäker om man köper efter 2002, för då den här Catalytic Converters.
Just det, nu det är ju allt ska vara Toyota nu. Du är ju Mr. Toyota helt plötsligt.
Ja, jag har blivit det. Ja. Men det håller på att släppa.
Ja.
Men det här är ju världens fulaste bil. Kolla MR2. Men chassit med mittmotorn är ju väldigt lättkortat eftersom du har all mekanik bakom sittbrunnen. Jag är inte alls säker på att jag kommer få ihop det här projektet.
Nej.
Men kolla, här är då delarna. Då, baklyserna, här är turboskärmarna, kolla.
Oj, har du köpt det här?
Eller? Ja, kolla, här är bilen.
Oj.
Kolla.
Fan vad ballt.
Det är ballt, ja.
Ja, det är fint.
Turboving i bak.
Oj,
lite plåtskada.
Lite plåtskada.
Men.
Vad fan har han varit in i liksom...
En Vebo.
Ja,
Bucklig där bak. Ja, men de nya plåtskärmarna, man tar ju bara bort det.
Ja.
Och vi har ju en plåtis och en lackis och en elis på kontoret. Mm. Eller på verkstaden.
Mm.
Den här bilen då som jag har köpt står i Säter och jag och Limpan skulle åka upp nu på söndag för att hämta den.
Mm.
Men sen igår, då mässade jag honom. Alltså du vet hur jag, du vet ju i allra högsta grad som du själv är exakt likadan. Men jag har ju inte ens börjat köpa, alltså jag bestämmer mig för att köpa en bil och sen köpa på mig en jävla massa delar. Och sen så brukar jag ångra
jag
mig.
Jag är väl inte likadan. Jag skulle aldrig börja köpa delar innan jag köper en hoj.
Nej, det är väl den lilla skillnaden då. men du, hur man går ner och bara grottar ner sig och sen så finns det ingenting annat. Trots att jag håller på med massa andra projekt som tar massa tid. Allting blev bara, jag ska ha en rally 911, jag måste ha den nu.
Mm. Ja, där är vi exakt likadant.
Ja,
det är drömmen att köpa grejer, det är så otroligt kul.
Ja, men jag, så att jag var liksom helt färdig. Jag var liksom, så att den bilen var färdigbyggd i mitt huvud.
Mm.
Och så mässade jag honom då igår för att kolla om jag och Limpan kunde komma upp på söndag och hämta bilen.
Mm.
Om det fortfarande funkade. Eftersom Limpan, jag får ta hans bilsläpp då.
Mm.
Och då fick jag ett jättekort svar. Då skrev han bara så här: såld.
Ja.
Alltså jag har ju pratat med honom i en vecka och frågat vart jag ska sätta in handpenningen. Vi har kommit överens, vi har gjort affär.
Mm.
Och att jag sagt, jag kommer att hämta en, vi ska bara hitta en bra tid liksom. Mm. Och sen kommer någon annan och bara rycker den. Det är lite antiklimax när jag liksom ja, redan har byggt klart
och den. Man kan inte klandra säljaren. Men det där är kanske ett ämne vi borde prata om. Vad är det för kutym? Vad är det som gäller egentligen?
Jag vet, första reaktionen är ju så här, men jag hade ju köpt den. Ja. Jag har ju sagt att jag har köpt den.
Mm.
Men jag prutade ju 8000, så jag köpte den för 50 prick.
Ja, och cash is king. Kommer
och så kommer någon tjomme och bara, jag tar den och jag kommer hämta den ikväll.
Men det blir tomrum i ditt kropp då. Ja. Det är som att något har ryckts ifrån dig.
Men sen är det också lite så här hur man gör. För jag skrev till honom, jag trodde jag hade köpt den.
Ja.
Och det får jag inte ens svar på. Nu går han under jorden. Ja. Det hade varit så enkelt att säga så här, du, sorry. Ja, det kom precis. En kille, cashade bilen. Ja. Jag fick 70 kronor. Han kan ju ljuga så känns det bättre för mig.
Ja, men precis. Ja. Du, apropå Toyota.
Ja.
Hörde att vad heter han? Akio Toyoda. Toyotas vd,
aha,
CEO, aha, har fått kicken.
Aha.
Typ. Eller han har varit lite blåsväder. Han har fått ganska mycket kritik från, jag vet inte om det är ledningen, men det är att Toyota har ju kommit så mycket efter när det gäller el. Mm-hmm. De har ju inte haft något liksom starkt el liksom program eller tänkt, utan de var väldigt sena på bollen, vilket ju är jävligt konstigt med tanke på att de var ju först på bollen.
Ja, men de valde ett spår som var lite annorlunda med den här hybridtekniken som man inte laddhybrid.
Ja, nej, men precis, men därför tänkte man att de borde ju
ja.
Och det känns så naturligt, Toyota borde väl vara liksom bäst på el,
ja.
Kan man tycka.
Skitkonstigt.
Så att han ska tydligen första april så kliver han ner, och det är ju ingen big deal kanske för ett eller ett amerikanskt företag att en vd slutar. Men i Japan så är ju det här en ganska stor grej, speciellt eftersom han ju är släkt med grundaren. Han är ju barnbarn till han Kishiro Toyoda.
Barnbarn? Är det inte äldre än så?
Nej, men de blir gamla också.
Japaner.
Ja. Och nya vdn då? Det är han som var tydligare, som tidigare...
Barnbarn.
Ja, precis. Nej, det var tidigare chefen för Lexus.
Aha.
Och det här, vad heter det, Gas och Racing Division. Koji Sato. Så det blir han som tror.
Satan.
Ja. Jag bara kom att tänka på det när du sa Toyota.
Ja, min Toyota-förälskelse. Nu har jag fått hem alla delarna till min Land Cruiser. Och vi bygger ju två takräcken parallellt, eftersom det ena ska på den här nya 300 och det andra ska på min bil. Och jag känner mig själv så väl, så att igår när vi stod i verkstaden, då sa jag åt Alex att den här kundbilen, för han är ju väldigt duktig och pedantisk.
Är det tysken?
Nej. Alex.
Alex, jaha, okej, okay, just det.
Tysken heter Lars.
Lars und Alex.
Men då sa jag till Alex, du får montera takräcket till kundbilen och sen så sätter jag ihop takräcket till min egen bil.
Det var en jävla tur.
Alltså, han lade upp alla skruvar i rätt ordning. Jag tog alla påsarna med alla skruvar, hällde ut i en stor hög och insåg att det saknas skruvar. Och du vet, sådär var jag. Jag vet inte. Så slarvig är jag inte. Men,
nej, men du är ivrig.
Men också när man är med en person som är väldigt noggrann, så känner jag att då blir jag som en motpol som måste bete mig på ett slarvigt sätt. Jag förstår inte.
Raggan i dig bara.
Jag behöver ingen instruktionsbok. Så det slutade med att jag hade monterat ihop i stort sett hela mitt takräcke. Men då var det en mutter som jag hade dragit sönder gängen på. Och så när jag skulle kila fast den mellan ribborna, det tog i så jävla mycket. Men då tog jag fram en liksom hammare. För att hamra den på plats. Men det är aluminium, så jag liksom bockade ju hela takräcket. Det är inte mycket. Alltså en normal människa ser inte det här.
Det känns ju som
men för Alex. Det var som att jag såg och hamrade Alex i huvudet. Så kändes det.
Ja, Alex. Det känns som Alex. Jag känner inte honom så väl. Men jag slogs av att han är extremt lik Elon Musk, tycker jag.
Lika framgångsrik också.
Ja, och liksom lite lika sådär noggrann får jag för mig. Aha. Nästan som en robot lite grann.
Ja,
jag får ju för mig att liksom när Alex monterar takräcket, då liksom han drar allt med sån momentnyckel. Ah. Han ringer liksom till fabrikören och frågar vad ska det vara på, och han bara nej, vi har inget speciellt, utan då räknar han ut hur hårt man får dra liksom.
Han berättade när han köpte fälgande till sin Land
Cruiser. Du står med det, något tog år.
Jo, det tog 3 år för honom att köpa fälgande bilen. För han måste hitta perfekt. Ja. Det är som du.
Ja.
Men, du, det blev i alla fall bra.
Ja, kul. Mm. Apropå halvbra mech-sessions så hade jag en sån i garaget för, här i veckan.
Ja, berätta.
Men jag har ju beställt andra fotpinnar. Skulle montera dem. De är ju lägre då än original och bredare och längre.
Varför har man lägre, bredare än original?
Nej, men för att de som är original på mina är så jävla små. Ah. Eftersom man står länge som man vill ha. Liksom.
Ah, plattform. Ah,
nej, men man vill liksom kunna stå länge. De är ganska, jag ska inte säga kassa, men de är liksom för små tycker jag. Ah. Så då skulle jag montera dem. Men i och med att de är lägre så behöver jag liksom sänka bromspedalen. Ah. För att annars, man vill inte liksom behöva lyfta på foten för att bromsa. Ja, och så jag bara kolla på YouTube hur man gjorde det där. Jag hittade en så här film där någon så här Alex person gjorde det på sin hoj då. Så oerhört liksom metodisk och visa. Jag bara, men nu har jag sett den här filmen typ 8 gånger. Nu ska jag göra exakt som han. Och så satte jag igång och började. Och det är på KTM, man får skruva bort liksom hela pedalstället. Det var så jävla krångligt för att komma åt den här bromscylindern bak då. Uh-huh. Jag behövde justera då längden på pinnen som trycker på bromscylindern eftersom nu...
Ja, det kommer längre ner. Uh-huh.
Ja. Och jag bara gjorde exakt som han. Och jag bara... fan, det hände ingenting. Och sen till slut så började jag... För då är det en sån här ställskruv... Och då skulle man dra 3¼ varv. Och till slut hade jag glömt bort hur många varv. Och jag bara vred, vet, såhär. Och så bara satte jag ihop allting. Fan, det är nu vart det skit, liksom. Och så vart det perfekt.
Åh, jävlar.
Alltså bara så här rent flyt. Alltså så här, det vart precis som jag ville. Men jag har ju ingen aning om vad jag har gjort. Så jag har ju ingen skön känsla kring det.
Nej,
det känns
förstår.
Fortfarande inget bra.
Men det känns osäkert.
Ja, men det blev bra.
Då vet du, så lever jag mitt liv. Exakt den genomgående livskänslan.
Ja.
Jag har gjort någonting, jag vet inte hur.
Nej.
Och det funkade.
Ja, det funkade. Ja. Apropå det så kan jag ju passa på då också och nämna Raid Garage som faktiskt bjöd på de där fotbilarna. Mm. Och som är ett jävla härligt företag, om man gillar rallyhojar. Nu har tornet på min hoj förresten.
Det var det jag skulle fråga. Ja. Du skickade bilder på det.
Ja.
Det ser väldigt tufft ut.
Ja, den blir väldigt, väldigt frän.
Och jag ska designa upp någon foliering till det.
Ja, grafiken på den ska vi... Det får du hjälpa mig med. Jag har varit så imponerad av senaste grafiken på din. På din, det blev väldigt bra.
Jag är väldigt nöjd.
Ja, det där kommer bli förbannat bra, tror jag.
Ska vi ge oss på vår lilla battle?
Ja, det som vi har valt att kalla Let's get ready to rumble!
Ja, det var så det var.
Ja, just det. Mm.
Vad dåligt det blir att skrika Let's get ready to rumble när man inte tar i ordentligt.
Nej, ja.
Förklara bakgrunden.
Nej, men jag gillar ju såna här tävlingar, när man ska utslagstävlingar. Och då liksom kom jag ju på det här ämnet då, att vi ska inför varje vecka turas om och komma på 2 kombatanter som ska ställas mot varandra. Och sen ska vi då inte bara se på de negativa delarna, utan både lyfta fram det som är bra och dåligt.
Mm.
Och sen se om vi kan komma fram till vilken av de här 2 tävlande som är bäst då. Och först ut så var det liksom Ferrari versus Lamborghini.
Lamborghini.
Mm. Vilken är den italienska sportbilskungen egentligen? Och jag har ingen aning om hur vi ska göra det här. Har du någon idé? Ska vi börja med att prata om Lamborghinis fördelar eller hur?
Ja, men jag tänker så här. När du sa det här ämnet.
Mm.
Då tänkte jag så, vilket jävla.
Ja, jag hörde det.
Och sen började jag liksom nysta i det. Och då gjorde jag en mental karta framför mig med ett stort plus och ett stort minus.
Mm.
Och sen får man ju egentligen börja lista plus och minus på respektive bil.
Det är så jag också tänker.
Ja.
Mm.
Och om man börjar, ska vi, jag tänker att vi kan ju liksom, vi kör det så samtidigt och interagera våra listor.
Ja, men vad ska vi börja prata om då?
Vi börjar vad som är positivt.
Lambo eller Ferrari?
Vi börjar med Ferrari. Okay. Vad är det som är positivt med Ferrari?
Ja, det är ju en jävla massa saker.
Jo, men jag tänker så här, och, nummer 1, det är ju att nya Ferraris är ju inte så kul.
Nej, det första jag skulle vilja säga är att jag har liksom inte kommit på något bra med nya Ferrari. Vi kommer såklart nämna några Ferrari som man gillar. Uh-huh. Inga nya för mig.
Nej. Exakt samma för mig. Uh-huh. Och då blir det ju på något sätt, det är ju samma för Lambo.
Mm.
Så att det man måste bedöma, det är ju ett bolags historik och det gamla vintage-snygga. Liksom,
ja, precis.
Och på det som ligger på plussidan, om vi börjar med bilarna på Ferrari.
Ferrari, ja.
Man har ju Daytonan, en av världens vackraste bilar.
Ja,
Sen har vi ju Daytona Spider, alltså GTS-en.
Mm.
Miami Vice-Ferrarien.
Mm.
En av världens vackraste bilar.
308 eller 3?
Nej.
Nej, Miami Vice. Ja. Ja, jag tänkte på Magnum.
Ja,
just det. Den har vi också.
Får inte blanda ihop dina däckare här.
Nej, men 308 GTS-en är ju...
308 GTS-en och 328 GTS-en. Kanske världens vackraste bil.
Ja. Sen har vi... Testarossan måste vara med även om den inte är snygg.
Testarossan, även Dinon måste ju vara med.
Självklart. Alltså vi snackade den här 246 GT-en. 60, den gamla. Ja.
Och sen så 288 GT-on.
Ja.
Den måste ju vara med.
Ja.
Och sen kungen själv måste ju vara med. F40.
Ja, men du har glömt den kanske vackraste Ferrari av alla Ferraris.
Jaha, vilken det är.
250 GT-on.
Ja, 250 GT-on.
Ja. Och en till.
Ja.
330 P4, alltså Le Mans, den här som krigade med
GT40.
Ja. Som ju vann, eller kom 1, 2, 3, 67, 24 timmar.
Alltså kort sagt så är vi uppe på 8-9 ikoniska bilar. På minussidan på Ferrari.
Mm. Finns ett gäng.
Det är ett gäng.
Ja.
Nummer ett är väl att Ferrari känns lite bräckligt.
Ja...
Mjäkigt.
Ja, det jag tycker med Ferrari, om vi tittar på liksom ägarna av Ferrari, och om vi pratar då kanske nya Ferrari, vad jag liksom ser framför mig, då är det liksom någon sån här lite låtsas gentleman som glider omkring i linnebyxor med så här dyra tofsluffers i mocka utan strumpor och som bara dejtar så här smala franska asexuella modeller med dålig andedräkt. Alltså sån här lite fotbollssnygga killar.
Plus att Ferrari-ägare är lite, de är ganska allvarliga.
Ja,
alltså lite sura.
Tar sig själv och livet på alldeles för stort allvar.
Pratar om sin framgång. Men inte, det finns inte en glimt i ögat hos Ferrari-ägare.
Nej, jag tänker... Alltså...
Är det ett resultat av att Enzo Ferrari själv var en stor skitstövel?
Ja, kanske. Att det är skitstövlarnas märke. Ja. Det känns som att en Ferrari kanske inte nödvändigtvis är en kompensation för en liten kuk, utan snarare...
Ett litet mind.
Eller för ett jävligt bräckligt ego.
Ja.
Lite så. Bilen ska hjälpa en att kompensera för ett jävligt en ynklig självkänsla.
Ja. Snarare och det är ju när man tittar på Ferrari versus Lambo på det här sättet som man också förstår hur diametralt olika ägarna är.
Ja, verkligen.
För det kommer ju bli någon annan bild man målar upp när vi pratar om Lambo.
Ja, men så är det ju, absolut. Sen har jag ju några bilar som jag också tycker väldigt illa om när det kommer till Ferrari. Ja. Och den här 308 GT4, den här 74-80 Dinon.
Ja, kantiga. Det ser ut som en Fiat.
Ja, den är fruktansvärd. Och sen också den här, vad heter den? Mondial 8. Från 1980, den ser ut som en fake Ferrari.
Ja.
Den är så sinnessjukt då.
Mondialen, ja. Patrik Sjöberg hade en sån.
Ja, det kunde man ge sig fan på. Nej, men det ser ut som typ en indiskt företag har försökt rita en Ferrari.
Ja.
För den känns liksom...
Och om F40 är den ikoniska, F50-an, den är ju bara en smält kanelbulle. Alltså F50-an är ju inte ball.
Fast den blir bättre och bättre varje.
Nej, inte än.
Okay. Men 575, den här GTZ Zagato, den ser ut som Chrysler skulle ha ritat den på 90-talet.
Verkligen.
Ja, eller?
Ja. Men en sån då? För den är ju, det är ju en ballbil.
Jag har aldrig gillat det här.
Nej,
alltså,
F1-designen.
Nej.
Men det är det som F50 hade också, den konstiga nosen. Stor näsa i mitten. Man vill inte ha en stor näsa.
Nej, det vill man inte ha.
En italiensk näsa.
Nej, det vill man inte ha. Lambo då?
Ja, på plussidan.
Ja.
Alltså,
inte riktigt lika många bilar.
Nej, det är typ två.
Jaså? Nej, men jag har faktiskt fem bilar.
Oh, jävlar.
Nej, fyra har jag.
Ja, men så här,
men å andra sidan, kungen är ju...
Kungen är ju kungen.
Ja.
Ja. Mm. Det kommer vi, det är ju svårt att ta bort det.
Ja.
Men Lambo är ju precis som Ferrari vintage snyggt.
Mm.
Men de nya bilarna är ju helt iskalla.
Ja. Det känns större, ja.
Men det som också Lambo har till sin fördel är att de är en underdog.
Ja, men ja, det gillar man ju.
Fortfarande på något sätt.
Verkligen.
Det är ju så. Alternativet, liksom. Ja, det är det de är.
Ja, men samtidigt som sa du ju, och jag tyckte du ringde in det ganska bra, att det är liksom en helt annan typ av kund. För när jag tänker liksom ny Lambo, då tänker jag på en sån här svettig, lönnfett, kolastissig rysk gymägare som bor på Marbella, eller?
Ja, han behöver inte ens vara ryss. Han kan vara supersvensk.
Ja, det kan han också vara.
Men kolastin gymägare i Marbella.
Ja, Lambo kommer ju...
Strass.
Mycket strass. Ja, på jeansen.
Strass på alla kläder. Ja. T-shirt strass.
Lambo kommer alltid vara Ferraris lillebror. Eller kanske snarare kusinen från landet. Om Lambo skulle vara ett land... Då är liksom Lambo Norge och Ferrari Sverige. Eller Lambo är Göteborg och Ferrari är Stockholm. Eller? Ja, så är det.
Det är en väldigt tydlig bild du målar upp där.
Sen stör jag mig på Ferraris sättet att lacka. Att de har den dåliga smaken och inte nöja sig med att rita spektakulära bilar som skriker, liksom, här kommer jag. Utan de känner sig också tvingade att liksom dra på de här skrika färgerna. Och det tyder på dåligt självförtroende, i min bok i alla fall.
Ja, och det är lite som när jag uppfann chokladsemlan för massa år sedan. Alltså man tar en jävligt bra grej och så tänker man så här, men en choklad brownie muffin som är lite kladdig inuti och kombinerar, så tar man två riktigt bra grejer och kombinerar, det blir inte bättre. Mm. Och om Lambo då satsar fan hans moster på design och sen så när man har världens mest designade överdesignade
bilar,
så gör man den chockgrön.
Ja, precis. Så här,
nej,
too much.
Men kolla istället på när Chrysler gjorde muskelbilar, när de var duktiga på det. Ja. Då var ju formen lite återhållsamt ball och muskulös. Ja. Då kan man kosta på den en limegrön eller en lila lack.
100%.
Men det funkar inte på Lambo.
Nej, och det som hände tycker jag också med, om vi tar Chrysler då, det är också att det var oerhört maskulin design, fast med ganska lekfulla färger. Och den krocken blir ganska härlig. Men om man säger liksom 90-80-tals kunden för och som vi, om vi inte går liksom
nutid,
där är lite mer rik klubbägare i Miami. Det känns som att Lambo andas väldigt mycket kokain och Viagra och Rohypnol. Det känns som Lambo kunder gillar kemikalier. I större utsträckning.
Mycket, mycket mer än Ferrari.
Ja, Ferrari gillar vin. Rött vin. Lambo, då ska det gärna vara pulver.
Där har vi den stora skillnaden. På minussidan ska man också säga att Lambo är lite, precis som om Ferrari är en sur, grinig gubbe, då är ju Lambo det också. Så här, nu ska jag minsann visa den där Ferrari hur man bygger bilar. Hela Lambos existens byggde ju på en sur gubbe som blev avsnäst av en annan sur italiensk gubbe.
Det kommer väl en film om det här snart, va?
Ja, exakt.
Ska bli intressant då. Den verkar bra, trailern i alla fall.
Ja. Om vi hoppar lite plus då på...
Ja, vi kan prata bilarna då, Lambos. Contach är kungen. Ja, det är ju ingen snack.
Det är världens svartaste. Ja. Eller ballaste.
Ja, jag älskar Diablo, jag vet att du inte håller med mig. Jo, du har börjat hålla med mig.
Möjligtvis. Ja. Det är någonting som inte riktigt lirar för mig i den.
Tycker den är fantastisk.
Miuran. Den är bra.
Kanske en av världens vackraste bilar, tycker jag.
Synd att alla brann upp.
Sen har vi också den som heter 350 GT. Bortsett från framlyssarna tycker jag den är härlig. Den här gentlemanna Ferrari.
Den är väldigt snygg. Till och med att framlyssarna gör mycket av den designen. För det är det som stör ögat, att de har ovala dubbla. Eller hur, visst är det så? De har
de här liggande. De upp lite konstigt. Ja, precis. Ja.
Jag gillar den.
En annan sak som jag ogillar med Lambo, det är den här Urus som kom. Alltså jag gillar inte tanken på alltså den här typen av bilmärken ska inte bygga SUVar. Punkt. Det kommer jag alltid hålla fast vid.
Ja.
Och det är ju som jag förstått det, Lambos mest, den viktigaste modell, för de säljer ju så in i helvete av den där i Ryssland liksom.
Men det var väl Gallardon som räddade Lambo. Det var ju deras
Sneak-Lambon. Vad tycker vi om den då?
Nej, men jag har inte någonting mycket emot den.
Däremot kan man undra, vad har hänt med alla dem? För det var ju en skitvanlig bil, framförallt här i Stockholm. Man såg den överallt.
Men nu är ju de skeppade till Estland och Lettland och Litauen.
För man ser ju, när såg man en gajardo sist? Det, liksom,
nej,
det
hände ju inte. Nej, men det är ju det att det var så många som köpte dem, ja, och insåg att det här är en skitbil.
Men var det en skitbil egentligen?
Ja, den gick väl sönder som alla Lambos. Ja. Men jag tänker att de som var Lambo-torskar, det gick inte att ha en sneak-Lambo då. Utan det ligger, ja, det ligger inte i kundgruppen för Lambo, precis, så går det emot deras...
Hela idén
om
Lambo,
måste, ja, ha en Murcielago eller en Aventador eller en Reveton eller vad, Ragaton.
Extra allt, more is more.
Ja.
Ja. Om vi ska komma till någon form av conclusion då, för jag tror ändå att vi kommer och...
Ja, men Lambo har fel kunder, de är parkerade på fel platser, det är allting fel. Och plus att Lambo-ägare har ju dokumenterat världens sämsta klädsmak.
Ja, smak är överhuvudtaget, ja, skulle man vilja säga.
Och det sjuka är att innan du drog igång den här briljanta tävlingen...
Ja, jag är skitnyfiken på vad det ska bli nästa vecka, ja, för det ska du bestämma.
Ja. Ja. Så har jag alltid i magen känt att...
Du gillar Lambo?
Ja, och det beror ju på Contouchen. Ja. Men när man ställer upp dem på det här sättet som en lång lista.
Ja, det är inget snack.
Du är inget snack.
Nej, det är inget snack.
Nej.
Det är Ferrari som är, det är överlägset.
Överlägset.
Ja, ja, ja.
Ja, det är ett bättre märke.
Ja, det är absolut. Och jag menar, F1 och de har ju liksom historien och älskar Ferrari, nu känner jag.
Ja.
Du, vad blir nästa? Okej, okay, bra. Ja. Ja, men vad blir då nästa vecka vi ska ta oss an?
Nästa battle.
Oh, spännande.
Drumroll. Nästa battle. Hur många gånger ska jag säga det? Så många gånger så att nyfikenheten håller på att spricka. Jag vill inte göra det här mellan två bilmärken. Vi måste ju få variationer här.
Du får ju ta vad du vill.
Smaka på den här.
Ja.
Golvautomat eller rattväxel?
Okej. Okay. Golvautomat versus rattväxel.
Alltså golvautomat eller rattautomat.
Ja, men precis. Ja,
krycka eller spak i golvet.
Okay.
Men inte, men manuellt hör inte hemma här, utan det är automatlåda.
Ja.
Det är automatlådans den bästa typen. Jag vill inte ens ta med knappautomat för den är för ovanlig. Utan nu pratar
golv
vi
golv eller ratt.
Nu pratar vi automatväxlad bil, golv eller ratt.
Intressant. Mm. Ja, den tål att tänkas på. Uh-huh. Ja. Ja, det är om det.
Jag har en tunn spaning.
Bra.
Jag vet inte om du har tänkt samma sak.
Det vet jag inte.
Det här med att köra mot enkelriktat, det har fullständigt havererat i Stockholm.
På vilket sätt? Jag kör ju så lite bil i Stockholm.
Jag kör så sällan mot enkelriktat.
Ja, nej, men vadå? Berätta.
Nej, men vi bor ju på... i hörnet, Rensgatan, Tullegatan. Rensgatan är enkelriktad, Tullegatan är enkelriktad.
Mm.
Man kan inte köra åt fel håll.
Nej.
För man får inte plats.
Nej.
Det är smala gator.
Mm.
Varje dag så ser jag i snitt 10 personer som bara helt obehindrat kör åt andra hållet.
Mm. Jag tror
mot
den,
trafiken.
Jag tror att just den gatan är nog kanske den gatan som alltså av alla gator i Stockholm som folk...
Skiter
jag vet inte,
tre, för det är ju även Markvartsgatan som man kommer upp ur garaget och måste man åka runt hela kvarteret om man inte väljer att åka mot enkelriktat på Markvartsgatan. Men det är ju dels nötter som inte har en koll som kommer åka på Odengatan. Det är en stor del som kommer in på Odengatan, men de kör ju in så här är Rensgatan, så svänger man in för den är lite bredare. Och så åker man liksom 100 meter in innan man möter mig med en Dodge Ram med 9 stycken strandslampor i nosen.
Och nu också sirener.
Och sirener. Som lägger demonstrativt liksom 1 centimeter, håller liksom verkligen, kör fort också. Och jag har många gånger speciellt när jag kör Ramen, att jag tänker, jag kollar inte höger. Därför att det ska inte komma någon bil här. Och jag tänker, kommer en bil, då klipper jag honom. Det, så är min aggression då. Men det är då nötter som inte har en aning om att det är enkelriktat. Men de kommer inte mer än 100 meter in och sen får en panik och vänder. Men sen är det ju alla slöfockar som skiter i regler. Jag är ju en av dem. Alltså jag har ju en väldigt liberal, godtycklig syn mot trafikregler.
Ja, det får man
lov att säga. Kör mot rött och sånt där på nätterna. Inte på dagarna, men på nätterna kanske. Kanske man har slunkit förbi något rödlys. Men
Allegedly.
Liksom, ja, exakt. Hörsägen. Mm. Jag dementerar allt.
Nej.
Men även, så, jag kan ju köra på Markvartsgatan klockan liksom 11 på kvällen. Det kommer inte komma en bil på en timme här.
Nej.
Då spar jag 3 minuter. Mm. Det är klart att man kan överväga det. Men på dagtid, att bara så här...
Du gör det ur miljöskäl istället för att åka runt ja, hela kvarteret.
Så. Exakt ja. Så. Det har jag alltid satt ja, högst. Ja. Men det har blivit så många sådana slöfockar som bara är jag skiter i att det är regler.
Mm.
Sen är det cyklister och voj och fodora mopedister.
Mm, men
de kommer ju som, jag vet inte vad som har hänt.
Nej.
Det är så mycket. Och just så här, framförallt fodora och Uber Eats, de kör... Det är...
Jag tycker de borde få köra hur fan de vill, kan jag känna.
Ja, men det är ju tvetydigt, ja. Därför att man sitter ju hemma och bara, var är det här jävla pizzan nu? Vad, som vi har beställt för en halvtimme. Vi måste ju få det på en kvart.
Mm.
Man föder ju den idiotin med ena handen och skäller med andra handen.
Ja. Varför är det inte som det är i USA? Att de brukar ofta ha så här, om man inte får pizzan inom x antal minuter så får man den gratis. Ja. Så är det aldrig.
Det är bara en tidsfråga. Ah, det kommer väl komma. Ah. Men sen är det även sopbilar.
Först köpa Hayabusas till de här fördora killarna.
Ja. Men även sopbilar har börjat köra mot enkelriktat.
Är det sant?
Ja. Så de bara slår på sitt orangea blixtljus och sen bara ligger de och matar och liksom så här, nu kör vi ner här och så kör vi upp här och vänder och så här. Det är helt fria trafikregler. Det är sura gubben i mig som stör mig på det här.
Mm.
Men det har blivit så enormt mycket.
Mm.
Mm. Jag sa att det var en tunn spaning.
Nej, men det är intressant ändå. Nu ska jag berätta något och är kanske ännu mindre intressant.
Ja.
Nej, men lite taxihistoria. Det är som hela taxibilar.
Ja.
Om den här gula färgen.
Oh.
Jag ramlade över någon liten artikel. Så jag kan berätta för Kicka. Eftersom du är ju taskitorsk. Taxitorsk.
Jag gillar att åka taxi. Eller gillade det.
Ja,
eller jag gillar.
Ja, men du gillar ju framförallt gula Crown Vickies.
Ja, jag älskar det.
Och den här färgen då, den har använts i faktiskt mer än ett sekel. Det var redan 1908 som en viss Albert Rockwell öppnade sitt taxibolag i New York.
Aha.
Och han bestämde sig för att de här bilarna skulle vara gula. Eftersom det var hans frus älsklingsfärg.
Va?
Så enkelt var det. Ja, och sen är det ju en ljus färg som syns väldigt bra.
Aha.
Och det var ju bara en liksom, men det var inte så han tänkte, utan det var hans frus favoritfärg. Så
var intressant. Men tänk så här, när vi var små, då var det ett annat färgschema. Jag vet inte om du minns det, men det var ju att taxibilar var svarta med en pepita rutig rand ovandelen av dörrarna.
Det, precis.
Eller över hela bilen. Och vilket också var väldigt mycket i Tintinböcker. Var ju alla taxibilar svarta.
Ja, men tjeckitaxen hade väl också den där borden i USA ett tag?
De var gula med en pepita schackrutig. Det var den där schackrutiga som var...
Taxi,
och i Sverige så var det svarta med den där.
Ja, precis.
Det här kan vara helt...
Ja, men det är så jag också minns det.
Det kan ju bara att det såg de ut i Tintin. Och så har man gjort om det till att det såg ut så på Stockholms gator.
Jag vet inte. Ja, men 1915 då döpte han om sitt företag till Yellow Taxi Cab Company.
Ah.
Och innan han, Rockwell, började måla sina taxibilar gula...
Vilket jävla genomslag Yellow Taxi Cab Company fick. Liksom.
Ja, verkligen. Så är det ju. Innan så var ju det fanns någon en annan som drev ett taxibolag i New York som heter Harry Allen, och hans bilar var röda och gröna, och det är såna rött och grönt, såna taxibilar
finns i New Jersey, va?
Jag tror att precis, men
inte alls lika snygga.
Nej, men sen 69 då beslutades det att alla taxibilar måste vara gula i New York. Jag tror inte att det är så längre, va? Att alla måste vara gula.
Jo, jag tror att...
Ja, men det fanns ju någon sån här snabbtaxi, ungefär som kommer du inte ihåg det i New York? Jag vet inte om det finns kvar. Ungefär som de här som var lite billigare här i Stockholm, som var röda.
Som Bolt och Uber.
Ja, Bolt och Uber.
Nej, ja, de hette Taxicard.
Taxicard, men det fanns en New York-variant på dem som...
Aha.
Ja, skitsamma. Ja, det var bara lite kuriosa om den gula färgen.
Underbart. Ska jag läsa ett lyssnarbrev?
Absolut.
Från Jonas Berggren.
Vi bad om det förra veckan.
Ja.
Fortsätt, skriv in.
Exakt. Ja. Och det här är också kuriosa. Onödigt vetande som liksom går lite hand i hand med när vi pratade Ferrari.
Mm.
Tjena grabbar och tack än en gång för en superkul podd. Det var ett tag sedan jag skrev sist angående piloter från olika länder.
Ja!
Ja, det var kul.
Ja, det var jätteroligt.
Men jag kände att jag behöver skriva igen då jag älskade avsnitt 328 om Magnum.
Ah.
Jag har hittat en själsfrände här.
Mm.
Då jag också är ett Magnum-fan så tänkte jag bidra med ytterligare fakta kring serien och Tom Selleck.
Ah!
Vad få vet är att där kände jag faktiskt till.
Ja, ja.
Vissa av grejerna kände Vad få vet är att Lucas Spielberg, alltså Lucas/Spielberg, ursprungligen skrev första Indiana Jones-filmen för Tom Selleck.
Mm.
Som tyvärr då redan hade tackat ja till Magnum. Och som den hedersman han är så vill han inte bryta det kontraktet.
Mm. Lite ångrar alltså kanske.
Det här har Tom ångrat allt sedan dess. Då ironiskt nog också Magnum-starten drog ut på tiden. Så han hade haft tid att filma både Indiana Jones och Magnum. Det finns, om man googlar på det här, Tom Selleck provfilmade ju för Indiana Jones. Och då, så att det finns ett par scener, bland annat när de flyger det här flygplanet där motorn stannar och de hoppar ut på en gummibåt och flyger ner som en fallskärm.
Ja, just det.
När han och den här tjejen sitter i
cockpit. Just det. Ja,
hela den scenen finns med Tom Selleck och med Harrison Ford. Alltså båda två. De har gjort en varsin gång. Och scenerna är identiska till minsta mikroklipp.
Mm.
Alltså det är knappt att man ser skillnad på dem. Jag ska visa, jag har en bild på det. Det är lite kul. Men ytterligare skriver han här. Ytterligare ni var att sen när de spelade in djungelscenerna för Indiana Jones så spelade de in dem på Hawaii samtidigt som Tom Selleck satt där och väntade på att de skulle dra igång. Så de var till och med på samma location. Förutom detta så minns säkert inte de flesta att de första Magnum-avsnitten inte hade samma ledmotiv som vi så väl känner igen, utan betydligt tråkigare som sen ersattes med det som vi känner igen idag. Faktiskt i två versioner då man under seriens gång poppade upp tempot något på den senaste versionen.
Mm.
Det är också lite kul.
Mm.
En annan intressant grej är Magnums ring, som inte omnämns så mycket i serien överhuvudtaget.
Mm.
Och den har då symbolen av ett Lorraine-kors, alltså ett speciellt kors då, som tillhör franska motståndsrörelsen. Det är deras symbol och blev också då i tv-serien en symbol för Magnums vapenbröder under hans tid i Vietnam.
Aha, ja.
Men det var alltså en fransk motståndsrörelse. Men det är Tom Selleck's privata ring.
Ah.
Och angående Higgins, som då spelades av John Hillerman, så trodde väldigt många att han faktiskt var engelsman på riktigt.
Aha.
Men i själva verket är han från Texas.
Jaha. Mm. Jag tror nog att jag kan ställa mig i ledet av de som faktiskt trodde att han, att det var hans, att han både ser och känns ju väldigt.
Väldigt otexisk.
Ja,
känns
väldigt,
han också.
Ja.
Han fick till och med ett brev från en engelsk lord som skrev att han var a credit to the empire.
Aha.
Och ett ytterligare bevis på seriens popularitet var att bland annat självaste Frank Sinatra var med i säsong 7, avsnitt 17.
Mm.
Och även Sharon Stone. Det var ju många kändisar som debuterade i Magnum.
Mm.
Slutligen, inför sista säsongen, säsong 8 där, då fick Tom Selleck en bonus på $350,000.
Mm.
Det är ganska mycket pengar.
Ja, speciellt då.
Som han generöst spenderade till alla som var inblandade i serien. Så att han köpte då Rolex-klockor, bonuscheckar, liksom bilar. Han köpte allt mellan himmel och jord till hela cast and crew. Vilket är ytterligare då ett bevis på att Tom Selleck är en riktig hedersman. Tack än en gång för en härlig podd. Och vi säger tack Jonas.
Ja, jag tänkte säga det. Det är fan
trivia.
Vi som ska tacka. Älskar sånt här. Fortsätt, ha en rolig anekdoter. De behöver inte ens vara sanna. Skicka in dem bara.
Här ofiltrerat. Sen skrev Jonas avslutande. Glömde att nämna att Mike Post, som skrev ledmotivet till Magnum P.I. tillsammans med Pete Carpenter, faktiskt var klasskompis med Tom Selleck 1962 på Grant High School i Venice i Los Angeles, Kalifornien.
Det ser man.
Ja, det var kuriosa som jag inte kände till.
Nej.
Underbart.
Ja.
Det här är sån här, jag kommer säga, många efterfester i köket.
Ja.
Visste ni att...
Du, jag har en grej som jag skulle vilja testa på dig. Lite ditt expertområde. Eller det är inte ett expertområde, jag är bara nyfiken. För jag tänker att det här är något som du tänker på ganska ofta.
Hela tiden.
Många amerikanska bilmärken har ju gått i graven genom åren. Mm. Och du som ju är en obotlig USA-romantiker. Mm. Jag vet ju att du sörjer många av de här märkena, att de inte finns längre.
Mm.
Men jag är inte så säker på att du någonsin har funderat på vilket av alla de här märkena du saknar mest.
Ah.
Och därför tänkte jag att vi idag ska gå igenom ett gäng i dealen, och i dealen med bilen andra så ska de då få tävla mot varandra. Det är bara en som är kvar. Och du får googla här ifall du behöver bättra på minnet om det skulle vara så att något av de här märkena gör dig lite osäker.
Mm.
Jag tror inte det. Men om du
spännande,
behöver...
jag älskar det.
Alltså det här är helt, det är alltså du som bestämmer.
För att,
ja. Först ut har vi två. Det här kommer bli svårt för dig. Då ska du betänka vilket av de här märkena skulle du helst vilja fortfarande fanns. DeLorean Motor Company mot Pontiac. Den du. Vem går vidare?
Det som gör det svårt det är att jag tror DeLorean som är en sån magisk bil. Frågan är om skulle DeLorean nu kommer.
Det är ju mer, det är som en Lambo, det är bara den modellen. Frågan är om de hade kunnat, eller
jag tror inte, jag har svårt att se, ja, men nu kommer ju en, men de håller på att tvista kring den där fortfarande, om den är äkta eller inte äkta. Det behöver inte gå in på.
Nej.
Men om DeLorean hade funnits i alla år och funnits kvar, jag tror inte de hade.
Det känns lite one hit wonder.
Ja. Därför att hela tesen med DeLorean var att det skulle vara en säkerhetsaspekterna och krocksäkerhet och ekonomi. Och, alltså, jag tror att hade han fått fritt spel och att den där de facto fungerat, då hade nog DeLorean utvecklats till att bli en jävligt tråkig bil. Det var bara min ytterst personliga tes.
Mm.
Problemet är ju att Pontiac har ju all sin historik tidigt med GTO och Firebird och alla de här fräna bilarna. Men sen blev det ju liksom Aztek och dyngan.
Ja, det blev inget värdigt slut.
Nej, oerhört ovärdigt slut. Men jag tänker ändå att Pontiac har en större historik att luta sig tillbaka mot och i och med att det finns någon form av muskelbils revival nu så skulle man kunna återuppta jävligt balla bilar och väcka dem i liv igen på något sätt. Så jag tror jag saknar Pontiac mest.
Bra!
Det var en lång
utläggning. Ja, men det var därför jag visste att det här skulle bli kul. För jag visste att du skulle ha mycket tanke kring det. Så det får vara hur långt du vill. Det blir jättekul. Nästa tår då. Det är inte jättemånga. Vi kör 8 den här gången bara. Då är det American Motor Company, AMC, mot Checker. Just apropå att du ju verkligen älskar taxibilar på New York.
Fan, vad svårt. Checker är ju också ett one-hit wonder.
Ja, i allra största grad, säger man så.
Såklart vill jag hellre ha tillbaks AMC. American Motor Company.
Corporation heter det.
Corporation.
Ja, precis. Förlåt.
Skulle ha briljerat.
Ja, det var jag som sa fel. Okej, nästa två då. Oldsmobile. Hur känner du för Oldsmobile? Blir du varm i, eller? Delta 88, vi snackar.
Jag hade en Cutlass hade jag också, Targa. Jag gillar Olds.
Ja.
Men,
gillar du den bättre än DeSoto?
Ja, det gör jag.
Ja, bra, då så.
DeSoto är ju ett jävla pissmärke.
Ja. Då är nästa två då.
Ja.
Blir lite lika grundan som Pontiac kanske. Plymouth.
Ja.
Mot Mercury. Den var lite lurig, va?
Jag skulle säga så här. Mercury, Plymouth är ju det ballaste, det är ju fortfarande en form av Chrysler Corporation. Jag tycker att vi får tillräckligt med ballt från Dodge. Jag vet inte om Plymouth skulle ha ett existensberättigande idag, men Mercury var ju också lite ovärdigt slut. Vi håller ut på våran Grand Marquis som egentligen bara är en Ford Crown Victoria.
Ja.
Vi håller ut på den tills vi dör. Och sen dör man. Men det hade ju, och jag tror att liksom 49-51 Mörkland, den går ju inte att göra en modern version
Nej,
av.
Nej, det går ju absolut inte.
Men jag tror att det är ett Plymouth. Jag tror att fan vad svårt.
Mm.
Jag har aldrig gillat namnet Plymouth.
Nej,
det är inget härligt
Nej.
Namn att säga.
Nej.
Men Mercury är inte heller jättebra.
Men,
den här är jättesvår.
Ja, men jag tänker kanske att om Mercury fanns idag kanske de ändå skulle så här liksom tänka att vi ska bygga stora lyxiga sedaner. Mercurys.
Ja.
Jag vet inte. Det är du som bestämmer.
Nej, men du får bestämma den här.
Mercury får vara kvar.
Okej. Vad skönt att jag slapp det ansvaret.
Ja, sista då. Studebaker mot Hudson.
Det är inte enkelt.
Nej,
alltså.
Det är inte alls enkelt.
Studebaker är helt totalt ointressant för mig. Hudson är ju egentligen bara en dålig version av en snygg gammal 4951 mörkla. Alltså en Hudson limpa är ju
det är
det som jag pratat så mycket om, att
Hudson Hornet då.
Ja, jag menar att så här, ja, är den så ball egentligen?
Jag vet inte.
Det är som att köpa en 65 Mustang eller liksom en bättre hardtop istället för kupé. Alltså det är så här, det är ingen som egentligen vill ha en Hudson Hornet.
Nej, och det är ingen egentligen som vill ha en Studebaker heller.
Nej.
Kanske ingen av dem går vidare.
Nej.
Nej,
nej, skippa båda. De får leva kvar i graven.
Ja, okej, men då har vi i alla fall Pontiac då som ställs mot AMC.
Vet du, där jag befinner mig i livet just nu.
Det är där jag frågar.
Ja, så är det AMC som får gå vidare.
Ja, det håller
därför
jag.
Att,
jag tror att de hade pumpat ur sig en massa de var ju lite spännande alltid.
AMC?
Ja.
Ja, och gjorde lite quirky, corny knasgrejer.
Ja, ja.
Med Gremlinen och tänkte så här, Pacen och du vet, det skulle ju vara...
Det känns som AMC idag skulle kunna ha varit liksom det fräna elbilsföretaget.
Verkligen.
från
att vi pratade om det i podden, att vi skulle göra en ny el.
Ja.
Just det, om man skulle ta den här Honda, lilla mini-Hondan och sätta AMC på den så skulle det bli ball.
Jag skulle gärna ha en eldriven Pacer till exempel. Det vore otroligt fränt.
Ja.
Okej, ja, då har vi Oldsmobile mot Mercury. Tråkigt. Det vi vet redan vilka som är vinnare här, kan jag känna. Och det är ju, vi behöver inte ens fortsätta, utan det är ju AMC som som vann.
Ja, så är det.
Ja, kul. Ja, det stämmer.
Och jag har aldrig ägt en AMC hela mitt
liv. Nej, det är lite konstigt.
Men det är ändå den som kommer tillbaka till att det finns någonting, något passionerat.
Vi har labbombat AMC ganska många gånger genom åren här i podden. Ja.
Vad kul
det var
att den ska komma tillbaka.
Ja,
gud. På tal om body swaps, vi pratade, vi inledde med Porsche 911 på ett MR2-chassi. Har du sett det? Någon, jag vet inte om han sitter i Bulgarien eller något östland. I alla fall en firma som har byggt den här. Jag ska visa en bild här nu. Beskriv vad du ser.
Det ögonblicket ska börja. Det här är någon galen Corvette. Då, ser ut som något man skulle kunna hitta på Elmia. Eller kanske ännu mer på Sema. Ja. Alltså en tok restomod.
Ja, på en C3.
På en C3.
Ja, en gammal, vacker. Den här som kommer som är stormsteg.
I min värld så händer det ingenting när jag ser den här. För den har liksom supermoderna liksom, barnfälgar och däck och stora bromsar.
Men om du tänker bort barndäck och bromsar och att det är fula...
Lackat jälarna blå inuti. Ja. Det är grå bil,
och att den ljusgrå färgen också är lite för modern. Ja,
det blir väldigt mycket jag ska tänka bort.
Ja, tänk bort allt. Men tänk dig karossen och få ihop det här. Därför att karossen är ju fullständigt magisk. Men det de har gjort här, det de har lyckats med, det är att de har fått petat in ett C6-chassi under hela. Så det är ett kortat C6-chassi. Så det är en helt modern, eller hyggligt modern.
Fan, de skulle bara låtit den vara en jävligt så här
tänk dig rallyfälgar, plåtfälgar, brun, exakt, vit inredning.
Men, vad hette företaget?
Jag vet inte.
Nej, okay.
Men vi kan lägga upp lite bilder. Men,
ser väldigt välbyggt ut när man kollar chassit där. Eller i och för sig, det är bara ett original. Den är kortat,
Men liksom, så här såg den ut från början.
Den där var ju ascool.
Ja, han ser som Batmobile. Värsta kjolpaketet. Men de är liksom rädda. Jag gissar att det var en 81, 82 kanske. Men som du säger, om man bara tänker sig den här helt original fast med ett fullt modernt chassi.
Fan, ja, häftigt.
Men det är också det knepiga är ju att få plats med alla C6-komponenter under, för den här är mindre,
liten, ja,
den är
jätteliten. Men, precis, ja.
Men de har lyckats med det. Det var därför jag tog upp den. Ja, att de har lyckats med det omöjliga.
Ja, det gillar ju både swaps.
Ska vi runda av?
Ja, kan vi göra.
Jag har en grej till som är också lite sladdrig. Men det är ju så att allting funkar i den här podden. Mm. Det är små sladdriga fragment. Men du vet de här Lucid Motors? Motors. Deras värsting elbil. Den är väl på gång nu?
Ja,
Lucid Air.
Precis. De första börjar skeppas till Europa här nu.
Det som är intressant med den, det är att de har då parallellt med att utveckla sin elbil så håller de ju på med massa teknikutveckling. Och de håller också på att supplya massa teknik till Formula E.
Jaha.
Så att de är duktiga på att utveckla den här tekniken. Och det här är bara ett fragment till utveckling som skulle i teorin kunna vända upp och ner på väldigt mycket.
Aha.
För att traditionellt sett så alltså batteripacks till elbilar är ju väldigt skrymmande och sen ska du ju även placera en ganska stor elmotor.
Ja.
Alltså det är ju mycket, det är krångel att bygga en elbil på en gammalt chassi. Men de har utvecklat en ny elmotor som då ska monteras på kardanklumpen. Alltså,
men vänta. Är det den motorn jag ser?
Ja.
Den är stor som en brödrost.
Ja, det är det jag menar. Det är det som är den nya tekniken. De har utvecklat en elmotor som är så liten så att den... Så, alltså, precis som du säger, den är stor som en brödrost.
Och sitter direkt på kardan liksom.
Direkt på, nej inte på kardan, nej,
på bakaxeln.
På klumpen liksom,
ja.
I mitten. Där sätter man den. Och,
wow.
Och det innebär att...
Ja, duger den att driva en Formula E, då lär det vara lite tryck i den också,
ja.
Tänker jag.
Och det gör...
Otroligt.
Det gör då att batteri... liksom, du får mer utrymme för batterier. Vilket gör att då är det mycket lättare att konvertera. Så nu håller de på att titta på och ta fram ett, det här, liksom så här, det här blir elkonverteringskit liksom 2.0. Det vill säga en mindre batterilåda med högre effektivitet på batterierna, men en pytteliten elmotor som du sen ska egentligen bara bulta på en Ford 9-tummare längst bak liksom. Det kom då, det fanns ju för 60-talet var väl när,
ja,
men nu står vi helt mitt,
ja, jag vet vad du ska säga. Ja.
När de satte på liksom turbokompressor, ja, på direkt på,
exakt,
bakaxeln.
Ja, precis.
Det blir ju samma lika tänk här.
Ja, för då kan du fylla både skuff och där liksom motorutrymme och liksom golv med,
ja,
batterier.
Ja. Ja, du kommer inte behöva så mycket.
Nej, men om du vill ha en riktigt lång räckvidd också, tänker jag kanske. Ja, det där var spännande. Lucid Air. Ja, så fort det går att tjäna pengar på miljön, det är då tar det fart.
Då tar det fart.
Jävlar vad hungrig jag blev nu. Hör du vad det kurrar?
Nej. Lägg micken mot din mage.
Nej,
för
det slutar.
Då blir det sån här ASMR, ja, eller vad vi pratar om. Hörrni, tack för att ni har lyssnat denna vecka.
Trevlig helg på er.
Vi är tillbaka redan på tisdag och då kommer Jakob tillbaka till studion efter ett lite kort uppehåll på två veckor.
Ja, har vi ett roligt ämne som vi ska prata om.
Ska vi tisa om vad vi ska prata om?
Ja, kan vi väl göra. Vi ska då ta oss an de tre personer som har haft mest inflytande på motorintresse. Från vi var barn. Och
På vårt personliga motorintresse.
Ja.
Vi ska lista tre personer.
Ja, jättekul.
Svårt ämne.
Ja, ganska enkelt för mig.
Ja. Är det jag? Är jag en av dem? Det får vi se på tisdag.
Tack för att ni har lyssnat.
Ha det fint.
Hörs om en vecka.
Hej.
Hej, eller hörs på tisdag.
Ja, just det. Hej.